Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, tack för den ofattbara kärlek du har bevisat oss. Bevisa oss nu också den nåden i din stora omsorg om oss alla, att din kärlek måtte få inta allas våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Predikotexten idag läser vi också i Matteus evangeliets 18 kapitel, verserna omedelbart före evangelietexten vi läste om den obarmhärtige medkännaren. Det är alltså Matteus 18 från vers 15 som vi läser predikotexten idag. Och Guds ord lyder så i Jesu namn. Jesus sa det: om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning eller publikan. Amen, säger jag er, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa det till honom: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Amen. Kristnas inbördes umgängelse, förlåtelse utan gräns, var rubrikerna för söndagen. Predikotexten vi har läst handlar om den kristna församlingen och särskilt om hur en del av församlingsvården ska bedrivas. I sången vi sjöng här nyss så sjöng vi om den lilla flocken, den gode herdens jord. Och så har vi också i trosbekännelsen bekänt att vi tror på en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund. Och det är om detta som predikan idag handlar. När vi talar om den kristna församlingen så ska vi komma ihåg att skriften talar om församlingen i två olika avseenden. Först och främst den osynliga församlingen eller kyrkan, och sedan som i dagens predikotext om den synliga församlingen. Och vi ska något stanna inför de olika begreppen. Det som vi sjöng om i sången om den gode herdens jord och som vi i trosbekännelsen bekände, det är den osynliga kyrkan. Till den kyrkan eller församlingen hör alla som är sanna Guds barn, från alla folk och länder, folkslag och språk, över hela jorden. Och den sträcker sig genom alla tider och in i evigheten, och omfattar då också alla de som i tron har gått hem till saligheten i himmelen. Det är Kristi kyrka. Och här i tiden så är det en kämpande kyrka. Det är den lilla jorden i nöd och trångmål ofta, men ändå i trons segertåg. Rosenius sjunger om detta i hans kända, kända sång så här: då småsinta världen med gruset är nöjd, och synden och flärden är all hennes fröjd, då följer jag segrande härar med er, som tågar till ära vid Jesu baner. Den korsmärkta dräkten med smednamn jag tar, om ingen i släkten det namnet och har, och följer med glädje ni kämpar med er, som tågar till ära vid korsets baner. Så sjunger vi om den stridande Kristi kyrka här på jorden. Sedan, där i evigheten, där har vi den triumferande kyrkan. Och Rosenius sjunger också om den i en annan sång. Guds folk en gång i sida vita kläder med segerpalmer inför lammet står, då Gud hos sig de trötta barnen gläder, från deras ögon torkar varje tår. Då är kampen slut, då är striden över och Guds barn är hemma i den saliga evigheten. Kristi kyrka har uppkommit genom Guds ords predikan. Apostlarna fick av Herren Jesus uppdraget att gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och det gjorde det. Och så läser vi då om hur Petrus predikar inför folket i Jerusalem på den första pingstdagen. Och på ett sådant sätt att Herren Gud får skaka om deras hjärtan, så de frågar sig: ni män och bröder, vad ska vi göra för att bli frälsta? Och så svarar Petrus: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Och många, många tog emot Herrens ord den dagen. Så att vi läser i vårt nya testament att församlingen, den kristna församlingen, den dagen förökades med omkring 3000 lärjungar. Och så läser vi vidare i Apostlagärningarna 2 att Herren ökade dag för dag skaran med dem som blev frälsta. Så växte den kristna församlingen till. Men svåra förföljelser bröt ut och de kristna tvingades fly. Och det fick då till följd att evangeliet spreds till nya platser. Och så kom nya människor inom Guds ords hörhåll och kom till tro. Och så växte den heliga allmänneliga kyrkan, det heligas samfund. Och budskapet bar ständigt vidare till nya platser. Och så ska det ske in till tidernas ände, då Kristus kommer tillbaka. Ständigt går kallelsen ut. Syndare omvänds till Gud. Och så utökas den lilla jorden med nya får och nya lamm. Så långt som havets bölja går, så vitt sig solen tänder. Varhelst ett människohjärta slår, till alla folk och länder, skall ordets ljud med fridens bud om Kristi rike föras och hosianna höras. Om den heliga allmänneliga kyrkan säger stora katekesen: jag tror att det på jorden finns en liten hop eller församling av idel heliga under ett huvud, Kristus, kallad tillsammans genom den helige ande i en tro, ett sinne och en kunskap, utrustad med många andra gåvor, dock endräktig i kärleken, utan partier och splittring. Och den här kyrkan, som vi brukar kalla den sanna kyrkan, den är alltså osynlig. Vad menar vi då med det? Jo, Herren är den enda som säkert kan döma om vem som i sanning tillhör honom. Därför att tron, det är ju ytterst och innerst en hjärtats sak. Och hur det står till i våra hjärtan, det vet Herren ensam. Det är endast han som kan döma i det fallet vem som i sanning är ett sant Guds barn. Vi kan gå efter det som vi ser och hör och tänka att där går Guds barn, och tänka att han kan då inte ha det rätt ställt. Och det är, så kan vi döma efter vad vi ser och vad vi hör. Men Herren ensam vet, och munnens bekännelse och levernets bekännelse är en frukt av hjärtats tro, eller om det är en inlärd läxa. Herren känner det sina, säger skriften. Nu finns det inte här på jorden någon lokal församling, kyrka eller någon annan andlig sammanslutning som kan säga att vi är den heliga allmänneliga kyrkan. Vilket skulle då betyda att alla dess medlemmar är sant troende, sanna Guds barn. Som jag förut sagt, endast Herren kan döma i den saken. Romersk katolska kyrkan hävdar ju att det är just detta, den enda heliga allmänneliga kyrkan. Och åtminstone förr så hävdade man också att tillhörde man inte den kyrkan så gick man med säkerhet förlorad. Nu i den allmänna läroupplösningen så kan man ju också inom romersk katolska kyrkan tänka sig att till och med anhängare av andra religioner som är det av oförstånd kan bli benådade och bli saliga. Men att skapa en ren församling som det kallas här på jorden, alltså en församling eller en kyrka som består av endast sanna Guds barn, det är en villfarelse att tro något sådant. Kristi kyrka är som vi har sagt osynlig eftersom den innerst har att göra med hjärtats tro. Men om den nu är osynlig, hur kan man då veta var den finns? Det kan man veta genom att denna osynliga kyrka har synliga kännetecken. Där Guds ord predikas rent och klart och där sakramenten förvaltas efter den ordning och instiftelse som Kristus har gett oss, där vet vi att Kristi kyrka finns. Och hur vet vi det? Jo, det är för att Herren betygar i sitt ord att hans ord ska inte vända tillbaka utan att ha verkat vad jag vill och utfört vartill jag har sänt ut. Så där Guds ord predikas rent och klart, där bär det också frukt. De kristna samlades under korsets tecken. De slöt sig samman på de olika platserna och då blev det alltså på plats efter plats det vi kallar för lokalförsamlingar. Och ett exempel är när Paulus skriver till de kristna i Efesus, så skriver han: kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Och så fick de höra Guds ord predikas och så förändrades allt. Nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Och lite längre fram säger han, alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Så hade det gått till när Herren födde dem på nytt och det bildades en lokal församling där i Efesus. Och längre fram i brevet skriver aposteln sen om detta att nu är de en kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Det här var klart avgränsade sammanslutningar. De kristna skilde sig från världen, från avgudarna, från falska läror. Och det blev en påtaglig skillnad också i det yttre. Man hade inte längre någon del i, som vi läser i breven, någon del i mörkrets ofruktbara gärningar. Man flydde villolärarna och man höll samman i en enig gemenskap kring ordet och sakramenten, som ju var de synliga kännetecknen på den sanna kyrkan. Och när vi nu talar om lokalförsamlingar så talar vi också om den synliga kyrkan, församlingen. Vi läser i Augsburgska bekännelsens försvarsskrift, apologi. Kyrkan är icke blott en gemenskap i yttre ting och ordningar som andra världsliga samfund, utan den är i grunden en trons och den helige andes gemenskap i våra hjärtan. Men den har likväl yttre kännetecken som man kan känna igen den, nämligen den rena evangeliska läran och förvaltandet av sakramenten i överensstämmelse med Kristi evangelium. Det var alltså dels en gemenskap i yttre ting och ordningar. Man hade olika regler och bestämmelser för församlingens verksamhet. Och så var det en gemenskap, en inre andlig gemenskap. Men var nu alla medlemmar i en sån här lokal församling sanna och levande kristna? Vi läser om den första församlingen där i Jerusalem att alla höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och det står att skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Men vi kan inte pröva hjärtats tro. Utan skrymtare som till det yttre bekände sig till församlingens tro, men som i hjärtat egentligen var främmande för Herren, kunde vara medlemmar. Så var det ju faktiskt redan i den första kristna församlingen i Jerusalem. I Apostlagärningarna 5 läser vi berättelsen om Ananias och Safira som falskeligen skrymtade och ljög och som drabbades av Herrens dop på det förskräckligaste sätt. Men det rådde endräkt och samstämmighet när det gällde bekännelsen och levernet i församlingen. Men nu vet vi att sådana förhållanden lämnar djävulen ingen ro. Han sätter in alla krafter på att slita sönder och splittra den kristna enheten. Och han har en stark bundsförvant i människans fördärvade natur. I det onda köttet där vi är så snara till att notera våra medkristnas fel och brister. Och snara till att döma och förtala. Därför är också Nya testamentet så rikt på förmaningar. Dels till dem som är satta att leda församlingarna och dels till de enskilda församlingsmedlemmarna att vara vaksamma både över läran, över dem som splittrar och över sig själva och sitt eget onda kött. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Första Korinthierbrevets första kapitel. Ingen splittring, inga söndringar skulle tillåtas i den kristna församlingen. Och uppstod det någon form av misshälligheter så fick man inte sopa dem under mattan och låtsas som ingenting utan det skulle redas ut och motsättningarna skulle utrotas. Och här kommer vi nu då till just sådana förhållanden som vår predikotext talar om. Där Jesus undervisar om hur man i den lokala församlingen ska hantera sådana saker. Det handlar om kristnas inbördes umgängelse och det handlar om förlåtelse utan gräns. Om din broder har begått en synd så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din broder. Här gäller det alltså inte sånt som har skett offentligt. Skulle det gälla till exempel offentligt spridd villfarelse så skulle den också offentligt bemötas. Utan här talar Jesus om ett förhållande då en broder har syndat mot det på ett eller annat sätt. Och då ska man alltså reda ut det mellan fyra ögon enskilt. Och det första man då behöver göra det är att rannsaka sig själv och fråga sig varför blev det så här. Kanske är det jag som behöver be om förlåtelse. Kanske är jag orsaken till försyndelsen för att jag har handlat fel. Och när man ska gå till sin medkristne för att tala om bekymren så ska man också ha med sig berättelsen från Jesu mun om flisan och bjälken. Att när man ska gå till rätta med en medbroder så ska man komma ihåg att man har en bjälke i sitt eget öga. När man ska ta bort flisan ur sin broders öga. Och var och en förstår att ska man ägna sig åt ögonoperationer så krävs det både stor försiktighet och varsam hand om det ska gå väl. Och så ska det också vara i det andliga. Därför förmanar aposteln Paulus i Galaterbrevet: bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte också du blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Men att återupprätta den som fallit är också en viktig och stor och välsignad uppgift. Jakob, som var ledare för församlingen i Jerusalem, skriver i sitt brev: mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så ska denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Har något skett som hotar församlingens enhet, som river upp sår och som riskerar broderskärleken, som rent av kan leda till att en medkristen går bort från Kristus och församlingsgemenskapen, så visar oss skriften hur viktigt, hur angeläget det är att reda ut sådant. Och också i vilken anda det måste ske. Det går inte att sätta sig på höga hästar och dömande och klandrande gå till rätta med den som har felat. Utan Paulus, när han talar om hur man i mildhet ska upprätta den som har felat, så tillägger han: ty den som tror sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Och när Paulus i Romarbrevet kommer till den avdelningen där förmaningsordet börjar, så börjar han så här: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet. Ska man försöka reda ut misshälligheter och svårigheter och försyndelser, så ska det ske med Guds barmhärtighet. Och komma ihåg vad det innebär. Och så fortsätter aposteln: den som är svag i tron ska ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. Och vidare: vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Här handlar det om kristnas inbördes umgängelse. Och vi sjöng: låt mig gå och tjäna mina bröder här, fröjda något hjärta som i mörker är. Trösta, varna, hjälpa någon kristi lem, visa någon pilgrim vägen till vårt hem. Om det nu inte går att reda ut svårigheterna mellan fyra ögon, så säger Jesus att om man inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Ta med några vänner, ett eller två vittnen, och försök reda ut ledsamheterna. Och går det ändå inte, så måste man gå vidare. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Då blir det någonting som tas upp i hela församlingen. Och går det inte heller att inför församlingen komma till rätta med synden, så måste den kristna församlingen ta ett mycket svårt steg. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och publikan. Och det innebär i praktiken att den man förhöll för en kristen broder nu ska betraktas som avfallen, utanför nåden, utan Kristus. I den kristna församlingen har man av ålder använt sig av två steg i sådana här kyrkotuktsärenden, som det brukar kallas, eller församlingsvården. Det första steget, det innebär att den obotfärdige inte längre får tillträde till församlingens nattvardsbord. Och om inte detta heller hjälper, så kommer det andra steget, och det innebär då att man utesluts ur församlingen. Och det är det som ligger i Jesu ord att då ska han vara för dig som en hedning och publikan. Sker sådant, så är det en stor sorg och bedrövelse i församlingen. En kristen broder eller syster har avfallit från tron och måste skiljas från gemenskapen. Men hur svårt sådant än är det ändå något alldeles nödvändigt. Surdegen, syndens surdeg, får inte tillåtas genomsyra församlingens liv. Synden får aldrig ges hemortsrätt. Den måste rensas ut, annars riskerar man att smittan sprider sig i församlingen och fler drabbas. I den kristna församlingen i Korint hade man slarvat grovt med församlingsvården. Man hade inte handlat så som Jesus undervisar oss i dagens predikotext. Och därför går Paulus också till rätta med dem. Jag ska läsa ett stycke från 1 Korintierbrevet 5. Det talas om att det förekommer otukt bland er. Sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna. Nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menar inte alla otuktiga här i världen, inte alla girriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girrig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma den som står utanför? Är det inte dem som står utanför ni ska döma? Dem som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Och i Romarbrevet skriver aposteln 16 och 17. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall. I strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ha inget att göra med. Vänder bort från, säger oss Guds ord. Och gör man inte detta så riskerar man att bli delaktig i synden, att bli en medskyldig. Johannes skriver, den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Men i det här så är det viktigt att komma ihåg att när man måste tillgripa sådana åtgärder som exkommunikation, alltså ett stängt nattvardsbord och i värsta fall uteslutning från församlingen, så har så tunga och allvarsamma handlingar ett positivt syfte. Det skulle väcka den vilseförde till besinning och återföra den felande till Jesus och till församlingen. Och hur viktigt och allvarsamt det är att församlingen också på detta område använder sin makt och utövar sin myndighet och sina skyldigheter. Det understryker Jesus då han i vår text talar om löse och bindenyckeln. Amen säger jag er. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Så ska bindenyckeln brukas till att stänga. Så att det måtte leda fram till syndabekännelse och bön och förlåtelse. Och om så sker ska lösenyckeln användas. Synderna förlåtas, församlingens famn öppnas och den felande återupprättas. Och med glädje och stor kärlek tas emot. Jag såg för många år sedan i en kyrkoordning för en norsk frikyrka. Där man hade reglerat de här förhållandena så att det hade förekommit svårigheter och försyndelser. Man hade varit tvungen att ta till de här tunga besluten. Så när det var uppredat och förlåtelse kunde utdelas så skulle den felande inför hela församlingen framme vid altaret tas
i famn av prästen. Just för att markera att en förlorad son hade återvänt. Det är ingen tillfällighet att Jesus, när han talar om de här svåra frågorna och hur de ska hanteras i den kristna församlingen, att han i samma sammanhang talar om bönen. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Den gemensamma bönen är en ofattbar tillgång. Genom den får den kristna församlingen Kristus själv i sin mitt, om man så är bara två eller tre stycken. Och det saknas inte böneämnen, och i all synnerhet så ska man i enskilda själavårdsärenden flitigt anropa Herren om nåd att handla så att det må bli till evighetsgagn för dyrköpta människosjälar. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Efesierbrevets fjärde kapitel. Petrus, han börjar fundera över hur mycket man ska förlåta, hur långt man ska sträcka sig. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Och Jesus sa det till honom: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Förlåtelse utan gräns. Jesus säger att ett kännetecken på de yttersta tiderna, det är att kärleken ska kallna hos de flesta. I Hebreerbrevets 13 kapitel utropar författaren: brödra kärleken förblive. Och det är någonting som vi har alla anledning att ta fasta på. Slå vakt om den kristna inbördes kärleken. Var redo till att alltid göra upp, alltid reda upp och att alltid förlåta. Aldrig på bekostnad av trons lära, men alltid och på allt sätt när det gäller det mänskliga planet. Jag säger det inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Sådan ska kristnas umgängelse vara. Där tillämpas i den kristna församlingen förlåtelse utan gräns. Ty Gud har i Kristus Jesus alldeles oförtjänt av bara nåd förlåtit oss alla våra synder. Amen. Allsmäktige evige Gud, vi tackar dig att du har tagit våra skulder ifrån oss och lagt dem på din son Jesus Kristus och låtit honom betala för oss. Vi ber dig bevara oss i tron och regera oss så med din helige ande att vi lever enligt din vilja i kärlek till vår nästa. Hjälp oss att lägga bort all vrede och hämndlystnad så att vi inte drar din vrede över oss. Amen.